CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandel med stort K.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Mitt budskap till framtiden är att nu när vi bygger upp försvarsmakten med stor möda, stora investeringar, stort besvär, då måste man också i framtiden se till att behålla det vi bygger upp av en långsiktig stabilitet.
Nej, jag tar ju helt och hållet avstånd från det och jag vill verkligen framföra en ordentlig ursäkt till alla som läst det här och tagit illa vid sig.
En person som har uttryckt den sortens ganska grova kränkningar mot andra människor kan vi inte ha som profil i Sveriges största underhållningsprogram.
Corona, pandemin, mycket vad det gäller smittspridningen går nu åt fel håll.
Och det är som sagt ingenting som talar för att det här håller på att lugna sig.
Ett barn i stort behov av skydd och trygghet har samhället inte klarat av att skydda.
Jag tycker det mesta verkar vara på gång. Om jag inte trodde att akademin var på rätt väg så hade jag inte tackat ja.
Ja, nu ska Sveriges försvar stärkas ordentligt. Nygamla regementen, nya inhemska domäner för signalspaning och miljarder till det civila försvaret. Skolledaren och debattören rektor Hamid sparkas från både sitt moderatuppdrag, sin kolumn i Göteborgsposten och SVTs På spåret och stängs av från sitt kommunjobb. Hur mycket antisemitism tål Sverige? Och covid-19-spridningen oroar både hemma och på kontinenten. Det här är veckopanelen vecka 42 och förutom de här sakerna tar vi upp myndigheten IVOs osedvanligt hårda kritik mot Norrköpings kommun för treåriga Esmeraldas död. Nya turer i LAS-frågan och nytt blod i Svenska Akademin. Och veckans ord förstås. Välkomna att lyssna. Jag heter Staffan Dopping. Händelserik vecka igen. Det saknas inte stoff att dryfta med en snacksugen panel. Idag har vi en debutant igen, om en med lång erfarenhet av arbete inom både politik och medier. Nämligen förre radiochefen med mera Mats Svegfors. Välkommen till kvartal- och veckopanelen.
Tack så mycket.
Vad vill du bidra med förutom din vackra stämma?
Klokskap. Nyanser.
Bra. Och dina panelkollegor är de här. Emmy Mikaelsson, konservativ opinionsbildare. Välkommen tillbaka, Emmy.
Tack så mycket.
Och veteranen närmast, Karin Olsson, kulturchef på Expressen och också ställföreträdande ansvarig utgivare. Välkommen, Karin.
Tack så mycket.
Det har varit en händelserik vecka som sagt och allra först tar vi oss an den osannolikt obehagliga historien om treåriga flickan Esmeralda, ibland kallad Lilla Hjärtat, som dog i januari i sina biologiska föräldrars hem. IVOs generaldirektör Sofia Wallström var gravallvarlig när hon beskrev vad myndigheten har kommit fram till.
Ett barn i stort behov av skydd och trygghet har samhället inte klarat av att skydda. Och det här har kostat barnet livet. I det beslut som vi nu fattat riktar IVO kraftig kritik mot Norrköpings kommun.
Ja, det var en förtätad atmosfär i tisdags när den här stenhårda kritiken framfördes mot Norrköpings kommun som enligt IVO har ansvaret för ett kapitalt misslyckande. Enligt IVO finns det en risk för att Esmeralda inte är ett enstaka fall utan socialnämndens sätt att handlägga barnärenden kan leda till allvarliga konsekvenser även för andra barn, säger man. Mats Svegfors, tror du att Norrköping är en udda kommun i Socialsverige?
Nej, det tror jag inte. Jag tror snart att det bekräftar ett mönster av konstigt hänsynstagande till föräldrarätten på barns bekostnad. Och det är möjligt att det är ett kort uppsåt att man vill understryka föräldrarnas ansvar, men det förfaller lätt till att bli föräldrarnas rätt och bådas rätt oavsett vad som, alltså båda föräldrarnas rätt oavsett vad som är bäst för barnen. Jag tycker det är mycket besynnerligt att vi har hamnat här.
Vad har du för reaktion på ordvalet och graden av kritik som kom?
Jag reagerar absolut inte negativt. Jag har sett på relativt nära håll.
Men man hör sällan en myndighet uttala sig med det här ända från tårna, tycker jag.
Nej, men det är ju något oerhört som har inträffat också. Så att är det någon gång man ska inte bara använda hjärnan utan också tårna, så är det väl här.
Karin Olsson?
Ja, men jag håller med. Den här flickan har ju fått utstå i princip tortyrliknande förhållanden och fått betala med sitt liv för bristerna i handläggningen av hennes ärende. Så att det finns all anledning till det största allvar.
Emmy Mikkelsson?
Det som hände var ju fruktansvärt, och man vill ju ändå kunna lita på att socialtjänsten gör sitt jobb. Sånt här ska ju inte hända i Sverige. Och det är oerhört tragiskt. Men som de andra har sagt här, så är det liksom superallvarligt. Och jag tycker det är bra att de riktar stenhård kritik nu mot Norrköpings kommun.
Reaktionerna som har kommit från Norrköping är ju förstås att man beklagar och är ledsen och säger att ja, det här har inte varit bra. Men och det är redan förändringar på gång. Är det betryggande med den respons som kommer från den kommunen som har misslyckats på det här viset?
Nej, det är inte betryggande, därför att jag tror att detta är, det intressanta med detta är att det är ett uttryck för en kultur som finns, ett förhållningssätt som finns i socialtjänsten. Och då räcker det inte att bara beklaga. Det är en jätteuppgift vi har framför oss i samhället att förändra den här kulturen.
Vad är det som karaktäriserar den kulturen?
Ja, delvis det jag sa nyss, alltså att man utgår ifrån att föräldrarna får en rätt genom sitt ansvar, så att säga. Och därmed så prioriterar man föräldrarnas ansvar. Man prioriterar båda föräldrarnas ansvar, men därmed också båda föräldrarnas rätt, och därmed vidmakthåller man, vilket är väldigt, jag ska inte säga väldigt vanligt för det är att överdriva, så mycket vet jag inte, men att man behåller delad vårdnad och förordar delad vårdnad när det inte borde vara delad vårdnad, där ena föräldern är alldeles uppenbart olämplig. Och det är ju fruktansvärt dramatik med de här stackars barnen som varje vecka slits i detta.
I uttalanden från Norrköpings kommun som kom då strax efter IVOs kritik, så står det: vi tar till oss den allvarliga kritik som framförts från Inspektionen för vård och omsorg gällande vår dokumentation, och vi kommer nu att vidta de åtgärder som krävs för att efterfölja. Jag funderar på det där, betoningen av dokumentationen.
Ja, det här handlar ju förstås inte bara om dokumentation, utan ärendet visar ju också hur socialtjänsterna underlåtit att använda flera verktyg som de hade kunnat ta till. Det finns någonting som kallas för flyttningsförbud. Det är en akut åtgärd som socialnämnden kan ansöka om för att förhindra att barnet slits från då sitt familjehem till föräldrarna, när man bedömer att det finns en risk för skada vid separationen. Det har man inte använt. Vårdnadsöverflytt, där det är obligatoriskt att överväga det om barnet har varit i familjehem i 3 år. Det hade inte den här flickan varit än, men det finns inget som hindrar att man liksom initierar den här processen tidigare om man ser att ett barn har knutit an, det fungerar bra familjehemmet och så vidare. Det här är verktyg som socialtjänsten hade kunnat använda. Och det har man inte gjort. Och då frågar man sig, är det en brist på kompetens bland handläggarna att man inte känner till alla möjligheter man har? Finns det en slentrian hur man handlägger ärenden, att man har en praxis som man ogärna frångår trots att möjligheter finns? Jag tror kanske också att ärendet speglar en ganska pressad situation i många socialtjänster. Vi läser ju ofta idag om socialsekreterare som hotas, som är rädda för att fatta kontroversiella beslut, som kan utlösa våld och så vidare. Frågan är om vår socialtjänst är rustad efter det samhälle som vi har idag.
Allting pekar på att det här är en djupare kulturell grej här. Som sagt så fanns det ju väldigt mycket verktyg som man hade kunnat använda i det här fallet som socialtjänsten inte gjorde. Så att jag är lite överens med Mats där också att det handlar också om det här föräldraskapskulturen som du tryckte på innan, men också om den här lite grann att man har en tendens att spela ner liksom, för att efter Esmeralda hade kommit tillbaka till sina biologiska föräldrar så hade ju socialtjänsten gått och besökt dem flera gånger efter flera orosanmälningar. Och då fanns det jättemycket tecken på att det var drogmissbruk och det var liksom Esmeraldas lillebror som var helt stilla i mammas famn och sådana här exempel. Men sen kom de några dagar senare och så tyckte de inte att det var tillräckligt med problem för att tvångsomhänderta barnen. Det är jättebisarrt. Hur kunde man bara ignorera det liksom? Så att det här är kulturellt, helt klart.
Vi går över till det politiska Sverige. Hur säkert sitter regeringen? Det verkade ju skakigt nyligen när flera partier kunde tänka sig att kroka arm med Jonas Sjöstedt för att väcka misstroende. Och här var det då regeringens planer för anställningsreglerna som var trät på ämnet. Men den här veckan har parterna på arbetsmarknaden återupptagit sina avbrutna förhandlingar och då pausade vänsterledaren sitt misstroendelöfte. Och Kommunals ordförande Tobias Baudin lät så här icke-optimistisk i SVTs rapport i veckan.
Jag måste ändå erkänna att det är ganska pessimistiskt, för det här är så extremt stora frågor på svensk arbetsmarknad. Det är så många fack och många arbetsgivare inblandade så att möjligheten att komma överens är väldigt minimal, men det är ändå värt att ta den chansen tycker jag.
Ja, veckopanelen är ju inte direkt sänd, så nu löper vi en uppenbar risk att det kommer att ske en omvälvande utveckling efter att vi har samtalat här, men innan podden är ute för lyssning. Så kan livet vara ibland, men hur som helst så satte alltså Jonas Sjöstedt sitt misstroende hot på paus så fort det blev klart att LO, PTK och Svenskt Näringsliv var redo att göra ett nytt försök att komma överens om anställningsskyddet i LAS och därmed kopplade trygghets- och flexibilitetsfrågor. Inget var klart när vi spelar in det här, men det var ju tydligt att Kommunals Tobias Baudin både var pessimistisk om att parterna skulle komma överens och samtidigt klart positivt att man gör ett försök. Och på åskådarplatserna sitter nu Stefan Löfven, Annie Lööf, Nyamko Sabuni och förstås också de andra partiledarna. När de så småningom kan gå in i manegen igen, när vi nu vet, vad tror ni, hur sannolikt, vad är det som sannolikt har hänt när vi får veta vad som har skett? Nu är det alltså kristallkulepanelister jag efterfrågar här.
Vem vågar börja?
Ja, eller hur?
Ja, jag får börja själv då. Tobias Baudin sa också i en intervju i veckan att han inte tror att den här LAS-utredningen som ligger nu, den här liksom hotet mot parterna, att den är så tilldragande för arbetsgivarsidan heller. Och att det skulle kunna öka deras vilja då, arbetsgivarna, att kanske gå med på någon facklig önskan. Och det lär finnas ett slutbud dessutom som ligger.
Jag vet inte hur många ledare jag har skrivit i Svenska Dagbladet på temat att nu spricker regeringen. Jag har alltid haft fel. Alltid haft fel.
Oräkneliga gånger alltså.
Oräkneliga gånger. Om man tittar, det är ju så att Vänsterpartiet byter nu ledare om 14 dagar. Det vore ju väldigt konstigt om den avgående partiledaren lämnar över en regeringskris till sin efterträdare. Löfven vid tidigare tillfällen hade ju verkligen kurage. Han sa då blir det extra val. Och då backade resten av gänget. Och om jag vore folkpartiledare så skulle jag ju inte tycka att ett extraval, som ju är en tänkbart utflöde av en regeringskris. Ett extraval vore ju inte så där väldigt trevligt just nu. Alltså rent politiska krafter finns som talar starkt emot en regeringskris.
Men Jonas Sjöstedt signalerade ju ganska starkt i partiledardebatten att det här inte heller skulle bli aktuellt. Och Stefan Löfven var ju också ute på banan under partiledardebatten och sa att vissa avgörande detaljer i den här historien skulle inte bli av, för att då rubbade man balansen på arbetsmarknaden. Så att det känns ändå som att det finns någon slags pakt här som gör att man inte kommer komma till den där regeringskrisen.
Nej, jag tror inte att heller att det blir någon regeringskris. Jag tror inte det finns något intresse från någon att ha ett omval exempelvis som skulle kunna vara resultatet också. Nej, det ser inte sannolikt ut i alla fall. Sen skulle jag säga att Jonas Sjöstedt måste ju, ja, i retoriken i alla fall, spela liksom hård och nu ska vi fälla regeringen. Men han kommer ju liksom inte agera på det egentligen. Jag tror att den här LAS-utredningen kommer gälla, säkert. Jag tror att man kanske gör någon så här snygg ytlig förändring som får att låta lite bättre för att få tyst på V.
Du tror inte att parterna kommer göra upp nu?
Ja, men nu ser jag att om de inte kommer överens. Så att i sådana fall skulle LAS-utredningen gälla. Men det finns ju också, det pekar ju också på att jag tror att parterna kan komma överens här. Och det finns ju starkt motiv för dem att göra det också. Men om de inte skulle komma överens så skulle LAS-utredningen gälla, det tror jag.
Men de här förhandlingarna som ju har skett jättelänge egentligen, de strandade ju nyligen. Och så plötsligt så får man lust att göra om det igen. Så alltså, vad var det som hade hänt där efter strandningen och som gjorde att man gör det här nya försöket?
Ja, det finns väldigt mycket press att komma överens helt enkelt. För att annars vet man att det kan ha påföljder som, alltså man vill inte se de påföljderna, att det kan bli regeringskris exempelvis. Att det finns väldigt mycket press på partnern att komma överens om någonting.
Det finns nog också ett svartepetterspel i detta, alltså det stora. Om det nu inte löses upp genom ett avtal, vem ska sitta med skulden för detta? A blame game. Och det tror jag, det är min alldeles egna gissning, att mycket av det vi ser nu är just detta blame game. Idealet för regeringen vore naturligtvis att arbetsgivarna säger nej till ett bud. För då kan de säga till sina borgerliga lekkamrater att ni kan ju inte först att er fackliga rörelse, det vill säga Svenskt Näringsliv, kan ju inte först säga nej. Och så ska det tvinga igenom en förändring som är oacceptabel för oss, kan ju Löfven säga. Men det är väldigt spekulativt. Men
vi går in i den kulturella världen. Nu snart så är Svenska Akademien uppe i 18 ledamöter igen. En av dem är journalisten och författaren Ingrid Carlberg som lättade sitt hjärta i Studio 1 i tisdags.
Som jag kan se från utsidan så fungerar ju arbetet i Akademien bättre och bättre. Och Akademien behövs i den tid vi lever i. Och jag skulle säga att det är snudd på nationell angelägenhet att den återvinner sin fulla respekt och anseende. Och kan jag vara med och bidra på något sätt där så ja, är jag det gärna.
Det var inte bara Ingrid Carlberg som nu blev invald Akademien, också författaren och kritikern Steve Sam Sandberg. Två på ett bräde efter att ledamöterna Göran Malmqvist och Kristina Lugn avlidit under det senaste året. Ingrid Carlberg tar stol nummer 5 och Steve Sam Sandberg stol nummer 14 som tidigare var Kristina Lugns. Nu blir faktiskt akademin fulltalig, Karin Olsson. Har den läkt sina sår snart?
Ja, men på god väg i alla fall. Men det har ju varit en väldig omsättning bland ledamöterna de senaste åren. Och man har hängt med huvudet och man har gått igenom Peter Handke-debatten förra året som väldigt uppslitande. Och nu gjorde man ett lite mindre kontroversiellt val. Så jag tror kanske att nästa år så går man in i ytterligare en ny fas. Man har då också avvecklat de externa ledamöterna i Nobelkommittén, en konstig konstruktion som de fick uppfinna efter Nobelstiftelsens krav. Så att det blir nog en normalisering nästa år, skulle jag tro. Och jag tycker också att det börjar bli dags för Svenska Akademien att gaska upp sig lite. Det har varit väldigt sorgliga miner och det var ju inte direkt någon fest heller på tillkännagivandet i år, utan man är väldigt försiktig och angelägen om att framstå som sympatisk, ödmjuk och så. Lite av den här gamla spivaktigheten kanske man och morskheten kanske man ändå kan återerövra för att få lite liv och gnista runt den här institutionen igen.
Nu vet vi inte hur det går till på mötena där, men när det stiger fram en ständig sekreterare och talar till nationen och världen, då har vi lärt oss att då ska man se ganska bekymrad ut och man ska inte ana att det ansiktet någon gång har delats av ett stort leende, eller hur? Apropå kultur.
Ja, nej, men då har man ju genom Steve Stefan Sandberg har man ju skaffat sig en person som är mycket väl lämpad för att se bekymrad ut. Jag vill påminna om att även Steve är journalist. Jag var chef för honom i många år på Svenska
Dagbladet. Du uttalar honom Steve alltså?
Ja, det har jag alltid gjort. Jag vet inte vad han har svarat på tilltal i alla fall.
Aha,
Steve.
1974 så hette han Steve i alla fall.
Ja, men Steve har jag kallat honom.
Det är din rätt förstås.
Ja. Nej, det är det inte. Men han har svarat på tilltal i alla fall. Men det intressanta med de här, de är ju egentligen från sin personlighetsdagen, för där är de inte alls lika. Men som författare är de ju väldigt lika. De rör sig ju egentligen i samma genre med ett slags dokumentärromaner. Det innebär ju en oerhörd förändring i, alltså jag skulle nästan vilja säga exit Horras. Alltså det är ju en hel litteratursyn som nu har övergivits genom tyngdpunktsförskjutning.
Oj, vad du tar i.
Nej, jag tar inte i, utan jag menar så är.
Håller du med om det, Karin? Så är det.
Ja, kan nog ligga någonting i det, men jag tror så länge Horace Engdahl är kvar i akademin så kommer ju den gamla litteratursynen också att finnas med i diskussionerna. Och
han har inte slutat, vad jag vet.
Nej.
Han kommer väl aldrig sluta?
Nej, han kommer vara kvar tills han går bort helt enkelt. Men han har flyttat till Göteborg, så han har i alla fall fjärmat sig lite fysiskt från Svenska Akademin.
Ingrid Carlberg då, som är den ena av de nya invalda, har skrivit en biografi om Alfred Nobel bland annat. Den har fått mycket ros för, jag förstår. Men det är inte därför hon blev intressant för akademin, tror hon själv. Och hon använder själv begreppet sakprosa, som jag inte tycker man hör så ofta nu för tiden som jag gjorde för 20-30 år sedan. Men hon vill slå ett slag för mer satsning på sakprosa. Har hon anledning och tycker att det är någonting som behöver något mer support?
Det är ett ganska radikalt uttalande för att komma från en blivande akademiledamot. Men Svenska
Akademin... Krigsförklaring kanske?
Ja, snudd på kanske. Men att tonvikten ligger ju på skönlitteratur, lyrik. Ja, vi har haft Dario Fo, men att teater. Alltså det är helt andra genre som Svenska Akademin kan någonting om, är inlästa på. Ja, akademin har redan idag problem att, jag menar, man säger att man blickar ut över hela världen. Det klarar man ju inte. Utan det finns ju liksom ett större fokus på den västvärldens kultursfär av naturliga skäl. Om man då ytterligare ska liksom omfamna fler genrer nu, sakprosan i liksom på något mer allvarligt sätt, då tar man på sig ännu mer. Klarar man verkligen det, undrar jag.
Ingrid Carlberg sa i Studio 1 så här: mitt hjärta klämtar för sakprosan. Och hon brann för litteratur, som hon sa, som är baserad på sanningen men som är njutbar att läsa.
Ja, men Svetlana Alexievich är ju visserligen ett klockrent exempel på just detta. En fantastisk pristagare och som vi nu ser i frontlinjen för demokrati i Belarus. Det är en av de bättre valen som akademin har gjort de senaste 5 åren.
Men det är klart att akademin kan ju inte, man kan inte överge, kalla det Horace-litteraturen. Och när jag säger exit Horace, då menar jag att dominansen för ett slags highbrow literature, den kommer inte bli så pass stark. Men det är klart att den måste finnas kvar, självklart.
Det här är veckopanelen från Kvartal och det är dags för veckans första huvudämne.
Vi kommer att ha en bättre operativ förmåga. Vi kommer att ha bättre fungerande totalförsvar 2025 än vad vi har idag.
Försvarsminister Peter Hultqvist från SVT:s Rapport. I den försvarsproposition som kom i torsdags blir det betydligt mer pengar till Försvarsmakten. 27 miljarder på 5 år. En brigad mer än tidigare. Fler värnpliktiga. Och som om det inte var nog så aviserar försvarsministern också en utredning för att skissa på en ny signalspaningslag som är, som det heter, uppdaterad för dagens kravbild. Så det ligger i korten nu att myndigheten FRA kan komma att få i uppdrag att samla information genom signalspaning också på kommunikation när båda parter befinner sig i Sverige. Vad säger panelen? Blir Sverige säkrare snart när alla dessa ambitionshöjningar kommer, som det heter, på politiska, på plats? Vad säger Emmy Mikaelsson?
Ja, det är ju det som är målet förstås. Och jag tror att det generellt sett är bra att vi satsar på försvaret. Den nedrustningen av försvaret som skedde på 1990-talet var ju ogenomtänkt, minst sagt. Det byggde på en idé av att men ingenting dåligt kan hända oss. Så att vi behöver liksom inte skyddsmasker eller det civila försvaret eller de andra sakerna. Så att, jag tror det är väldigt bra att man börjar inse det här nu. Och jag tror att i och med coronapandemin så har vi börjat få ett större fokus på det här. Och det är synd att det krävdes då en pandemi för att det här skulle tas på allvar. Men jag tycker det är en bra insats att man förstår hur seriöst det är att vi behöver ett eget nationellt försvar.
Idag har inrikesminister Mikael Damberg ett möte med sin finländska kollega för att tala mest om civilförsvar och sånt. Så man tycker att Finland har kanske klarat pandemiutmaningen bättre än Sverige. Och både militärt och civilt så verkar det som att Sverige och Finland är på väg att närma sig varandra. Karin Olsson, vad anser du om hela den här försvarssatsningen?
Nej, men i grunden tror jag att det är bra att vi upprustar försvaret och höjer beredskapen. Vi har en mer orolig omvärld idag. Så den fokusförflyttningen tror jag är bra. Sen kan jag ibland dra öronen åt mig när man börjar prata om psykologiskt försvar och vidga möjligheterna till signalspaning allt för vitt och brett.
Var det här för vitt och brett det du hörde om att FRA kanske ska få spana när båda parter är innanför våra gränser?
Ja, kanske inte. Men det finns ju en debatt kring det här med signalspaning som har pågått ett tag och där man också pratar mycket om det psykologiska försvaret. Alltså hur ska vi försvaras mot fake news och till och med bilden av Sverige, att det ska vara någon slags problem som man måste då bekämpa ur någon slags försvarssynpunkt. Och där tror jag att man måste lite hålla isär vad det är man håller på med. Men det är klart att en krigföring idag är så oerhört mycket mer komplex än den var under det kalla kriget. Jag menar den här informationskrigföringen som vi ser från Ryssland idag till exempel. Är det en ny typ av kallt krig vi ser? Hur ska man bekämpa den? Ja, det kan vara lite besvärligt om man fortfarande ska upprätthålla normala demokratiska principer, ha en vid tryck- och yttrandefrihet, inte censurera och så vidare. Alltså, det här nya försvaret är ju en helt annan historia än att liksom bygga upp regementen och beställa stridsvagnar och robotar och stridsflygplan. Alltså. Så det är en komplex diskussion.
Kanske därför vi talar igen om totalförsvaret numera. Mats Wengfors.
Ja, nej, jag håller med Karin om detta. Jag håller också verkligen med om att både när det gäller psykologiskt försvar, alltså vad staten gör på det området, och när det gäller avlyssning i allra vidaste mening, det är klart att vi måste verkligen hålla tungan rätt i mun. Samtidigt, pengamässigt är ju det stora, det är ju de här satsningarna.
Var inte Sveriges Radio som nu var chef för en viktig del av Sveriges psykologiska försvar?
Ja, alltså det här med psykologiskt försvar har ju sin bakgrund. Vi hade ju en speciell myndighet för detta som avrustades, och sen har det gjorts en utredning nu som har lagt ett förslag till återinrättande av en sådan här utredning. Men det hindrar ju inte att Sveriges Radio har ju varit en viktig del, är fortfarande en viktig del utav totalförsvaret. Och det ser vi också så fort det blir kris, så är ju public service fullständigt nödvändigt och omöjligt att tänka bort. Men det stora är ju de pengarna, och det som är intressant nu, det är ju väldigt konkret, väldigt stora saker man gör, väldigt pengakrävande. Samtidigt så är det ju nästan omöjligt att analysera vad som är rätt politik. Nu kommer jag ta någon minut, men ändå, förr i tiden talade man om angreppsfall. Och då bestämde man så här att så här kan ryssen tänkas angripa, så här kan ryssen tänkas angripa, så här kan ryssen tänkas angripa. Och för formens skull så kan det hända något ifrån västsidan också. Och sen sa han, vi kan inte försvara oss mot alla tänkbara angrepp. Men just de här angreppen kan vi tänka oss att försvara oss mot. Det här har man övergivit lite nu. Men det är ju ett extremt komplext spel med mängder av intressen, regionala intressen, politiska intressen, inte minst intressen inom försvarsorganisationen. Så att försvarspolitiken, det är ju mer ett slags jättelik intressekompromiss än en slags rationell rationell politik. Däremot är det viktigt att vi inte lämnar, från början lämnar walk over. För det är klart, skulle det vara tomt territorium, då skulle väl Putin måhända kunna frestas att gå in där.
Nu startas det alltså om flera regementen som har lagts ner tidigare, ett antal alltså.
Jag tror inte Putin sitter och skälver av rädsla i Kreml för att vi ska få ett dalregemente igen.
Ja, en sak som kan noteras nu i alla fall i, när den här nya propositionen kommer, att det framställs utan omsvep här att förslaget här till var man ska befinna sig i Sverige, det hänger ihop med Sveriges behov att kanske få hjälp västerifrån vid en eventuell konfrontation med vår granne i öst.
Här är vi offer för en väldig mytbildning. Det sägs att så har det alltid varit, men så har man aldrig sagt. Bullshit, det har man visst sagt. Jag gjorde min militärtjänst slutet av 60-talet och början av 70-talet. Jag undervisade sig detta att hela det här upplägget var att vi skulle vänta på att västsidan kom. Och det hörde jag som vanlig värnplikt.
Okej, okay, men hörde du det från dåvarande försvarsministern i Sveriges riksdag?
Jag hörde det från statssekreteraren i försvarsdepartementet, Anders Thunborg.
Ja, nu blev det tyst i veckopanelstudion.
Ja. Jag säger det. Så man ska inte ha med folk som vet någonting. Det blir bara krångligt.
Nej, det var inte min inställning riktigt.
Men när man nu börjat liksom rusta upp regementen och på något sätt ska lite återskapa vårt gamla försvar, då gäller det att man satsar på rätt saker. Alltså det måste ju, ett försvar som Sverige måste vara högteknologiskt. Det måste vara styrkt av internationellt tätt samarbete, och det måste vara ytterst modernt. Det är väl det som kan göra lite bekymrad nu när man hör diskussionen att man ska investera i massa tunga saker och i kläder till värnpliktiga. Nej, men alltså, den där typen av materiel, det är kanske inte där slaget kommer att stå i framtiden.
Men det är en enorm återställare ändå av det som gjordes på 90-talets slut och början. Alltså både värnplikten, synen på att ha ett invasionsförsvar. Det var ju avvecklat några år till förmån för ett insatsförsvar i Liberia, Kosovo och
Afghanistan. Precis, då hittade man på en helt annan uppgift med i stort sett oförändrad försvarsstruktur.
Ja, oförändrad vet jag inte.
Ja,
om det var.
Ja, jag ska inte träta med dig, för här vet du vad du talar om.
Nej, för en gångs skull.
Men det känns som att coronapandemin ändå har liksom lagt ett större fokus på den nationella identiteten och känslan. Och liksom, precis som man pekar på det med värnplikten, det är förstås inte samma som det en gång var, men det är ju, det kan ju vara liksom en del av att skapa mer tillhörighet och att man ska känna den här gemenskapen. Så att det är lite...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Det är intressant hur liksom man blir mer nationalistisk nu helt plötsligt. Och jag tycker det, jag välkomnar ju det som konservativ, så jag tycker det är i alla fall bra på det sättet.
Det är ju oerhört intressant med nuvarande försvarsministern. Hans väldiga tydlighet. Och när man ser svensk utrikespolitisk historia, ja, den mellanställning vi har haft. Det finns ju inte en borgerlig politiker som för 20 år sedan hade kunnat vara så outspoken när det gäller eller internationella hotbilden, och det är ju inget spel för gallerierna, utan det är naturligtvis för att han har en genuin övertygelse om att det finns ett reellt hot, om än pyttelitet, men reellt hot ifrån östern. Det är oerhört intressant, och han drar ju konsekvensen att genom en oherrans massa pengar till försvaret.
Peter Hultqvist är ju en väldigt populär och omtyckt minister. Så att folk verkar gilla att höra det här och folk verkar vilja ha ett starkare försvar. Så det finns nog en vad ska man säga, någonting att hämta i detta också för regeringen i form av opinionsstöd.
Här på Kvartal så är ju allt vårt material gratis som ni säkert vet. Både alla artiklar och analyser och våra poddar. Men mediehuset kostar förstås att driva. Om ni inte redan har sett filmen på vår sajt med Johan Rabeus så rekommenderar jag att ni gör det. Det är vår publik som ser till att vi kan göra det vi gör. En av Sveriges främsta skoldebattörer, Hamid Safar, även känd som rektor Hamid, skrev under flera år hatiska inlägg mot judar och homosexuella på sociala medier.
Nej, jag tar ju helt och hållet avstånd från det och jag vill verkligen framföra en ordentlig ursäkt till alla som läst det här och tagit illa vid sig. Det är gräsliga åsikter som jag gått runt och burit på. Jag känner skuld och skam över de här sakerna som jag skrivit.
Och egentligen var beslutet inte så svårt. En person som har uttryckt den sortens ganska grova kränkningar mot andra människor kan vi inte ha som profil i Sveriges största underhållningsprogram.
Ja, det var ett rejält statusfall som vi kunde bevittna medialt i torsdags. Det här var från torsdagens rapport. Vi hörde Hamid Safar själv och efter honom Kristina Hill, programchef på Sveriges Television i Göteborg. Och Hamid Safar, som har varit barn- och utbildningschef i Mullsjö kommun, blev efter några timmar avstängd från sitt jobb. Och innan dess hade han förlorat sin roll i Moderaternas integrationskommission som fristående kolumnist i Göteborgs-Posten. Och sen kom SVTs beslut att han kickas från sin roll som tävlande i programmet På spåret. Vad säger ni? Förtjänar Hamid Safar alla de här konsekvenserna för det som han skrev på Twitter och Flashback för mellan 5 och 9 år sedan?
Ja, alltså jag tror att man vill ju alltid vara den här förlåtande personen och tänka ja, men det var länge sedan och han har bett om ursäkt och allt det där. Men i det här fallet så berättar han ingenting om att han hade de åsikterna innan det var någon som upptäckte det. Så om det hade varit att han kanske hade kommit ut någon gång och sagt ah, men jag har haft riktigt dåliga åsikter och nu har jag ändrat mig och nu har jag lärt mig och sådär. Då hade jag kanske varit lite mer förlåtande, men nu känns det som att han bara ber om ursäkt för att han blev tagen. Liksom. Så att jag vet inte. Sen vet jag inte om han kanske har gjort en genuin förändring. Han kanske inte tycker om sakerna längre. Men det är lite svårt att veta.
Han säger ju själv att han inte alls hyser de här åsikterna.
Nej, men det är, ja, det är en svår avvägning. Men det är lite kontroversiellt om man ska säga sådana här rasistiska och antisemitiska saker och fortfarande behålla sina uppdrag och sådär. Stå i rampljuset och vara med på spåret och alla de här sakerna. Jag förstår varför de inte vill ha honom där längre. Det makes sense, tror jag.
Ja, men Hamid Safar har ju byggt sin position på förtroende. Alltså att undervisa barn, att leda en skola, det är ett enormt förtroende. Han har blivit utsedd till årets svensk. Han har fått ingå i Moderaternas integrationspolitiska kommitté och så vidare och så vidare. Och när det här då uppdagas, som inte är några ungdomsförsyndelser, utan alltså att han agerade som ett antisemitiskt, homofobt och sexistiskt nättroll upp i 30-årsåldern, då är det klart att då blir fallet väldigt tungt. Och med rätta, tycker jag. Sen tycker jag också att man ska ha en chans att komma tillbaka, att ändra sig och visa att man har ändrat sig och kunna så småningom åtnjuta ett nytt förtroende. Men Hamid Safar var ju, ja, kanske inte helt övertygande tyckte jag igår, framförallt i Dagens Nyheter då, som avslöjade hans dubbelnatur i sociala medier. Han tyckte att den som var utan synd skulle kasta första stenen och så vidare. Det var lite som att han ryckte på axlarna och det lät lite som läpparnas bekännelse. Alltså, jag tror att det krävs nog lite tid innan han kan återupprätta sitt förtroende.
Var det ett självklart beslut, som SVT-personen sa, att ta bort programmen från På spåret? Ingen ska få se honom i den där situationen.
Sådana beslut tycker jag sällan bör vara självklara, utan de bör man diskutera. Jag är själv stark motståndare till att rensa ut saker som redan är sända. Till exempel när TV4 tog bort alla program med Martin Timell, när det blev den här metoo-historien kring honom. Att man försöker liksom lägga till rätta och ta bort gamla humor som inte längre känns aktuellt, att man liksom rensar arkiven.
Det talas om en cancel culture.
Ja, jag är stark motståndare till den. I det här fallet så rörde sig om program som inte var sända än, som skulle sänds i nära anslutning till det här avslöjandet.
Om drygt en månad.
Ja, och så visade sig också att han hade bara varit med i 2 avsnitt, det vill säga åkt ut väldigt snabbt, vilket kanske också underlättade för SVT att klippa bort dem.
Är du säker på det? De kanske inte har spelat in alla, eller är du säker? Ja, måste man tolka det så?
Det var så jag tolkade det. Det är möjligt att det var en feltolkning, men det var så jag läste SVTs uttalande. Så möjligen finns det då någon slags logik i hur man hanterar detta, men jag tycker inte att det är någon helt självklar beslut, utan det här är, ja, vi måste på något sätt hålla emot den här cancel culture trenden som vi ser. Men just Hamid Safar-fallet är ju lite speciellt i och med att programmen inte har sänts än, och att det är, ja, att det finns en allvarlig förtroendebrist just precis nu när programmen ska sändas.
Mats Svegfors, om du som har varit chef för Sveriges Radio och mycket annat, om man har spelat in på minuten i P1, du vet det där programmet där man ska säga någonting smart på en minut, och så det är också roliga och trevliga människor, så kommer det fram då att det är någon som har betett sig fruktansvärt dåligt för 5-6 år sedan, avslöjas då, skulle du som radiochef säga så här, då sänder vi inte de här programmen, oavsett att det finns andra personer som är med också och bidrar bra?
Spontant skulle jag säga att ja, vi skulle inte sända det. Skälet är ju att allt för många skulle tolka det som en legitimering utav detta. Men med det sagt, så Karin sa något som möjligen är en nyckelfaktor, nämligen dubbel natur. För jag är inte alls säker på att han har övergivit den här uppfattningen. Jag är inte ens säker på att han hade dem. Alltså vi är väldigt, väldigt, inte bara enkla utan förenklande i vår
människa. Men du säger att han hade dem ens när han uttryckte dem?
Nej, vi förenklar vår bild av människor så oerhört. Alltså alla har vi våra mörka skrymslen i vår personlighet. Alla, även vi 5 som sitter här, har våra mörka skrymslen i vår personlighet.
Och det innebär att...
Och det innebär, men vanligtvis så kan vi hålla dem i schack. Vi kan hålla dem i schack. Vi förstår inte själva. Jag talade med min dotter som är psykolog på morgonen och frågade om det freudianska begreppet som jag en gång läste mycket om, dödsdriften. Och psykoanalysen är intressant så, för den har ju inte denna ensartade blick, utan erkänner ju dualismen, och min dotter är inte alls analytiker, hon är KBT, men likväl. Mm. För att ta ett par exempel, ett förfärligt, och det är ju polischefen i Uppsala. Och ska man förstå det...
Kapten Klänning.
Då tror jag inte att det var att han var den ena eller den andra. Han var båda. Ta Bill Clinton. Han var inte den ena eller andra, han var båda. Och det lite obehagliga med nätets möjligheter, det är att man kan vara båda.
Ja, nej, men det här med lynchmobbskulturen generellt, och det här liksom att om någon har sagt någonting då, att du ska alla backa från honom, nu ska alla springa iväg från den här personen. Det är lite av den här att man själv är så perfekt och liksom sådär, och den idén. Så jag håller med dig, alla har sina mörka sidor, och jag tror det är viktigt också att man ska kunna be om ursäkt och få en andra chans och alla de här sakerna också. Så att det är en svår balansgång. Det är svårt att väga det här, okej, de här åsikterna som man uttryckte var ju verkligen rasistiska och fruktansvärda. Man måste ju ta ställning till det och säga att det här är fel. Samtidigt så blir det väldigt av den här panikgrejen som händer varenda gång någon har sagt något dumt på nätet för 10 år sedan. Det är svårt.
Han har ju höjts till skyarna för det han uträttade på Sjumilaskolan i Göteborg. Vad hände med bilden av det där som han åstadkom under de där åren som jag gett priser och utmärkelser?
Men det var bra.
Förändras inte den bilden då, med andra ord? För att det känns ju som att det är en mycket, mycket mörk bild. Just nu måste det vara vidrigt att vara den personen som han är.
Mm, absolut.
Rimligen. Men alltså, alla dessa som är med inne på här, som människor som nu ska markera hur långt ifrån de står honom. Och det kan nästan skäms för att de har suttit i samma soffa som han. Alltså, hur proportionellt är det som sker nu?
Men man måste ju markera. Samtidigt, trots vad jag sa nu om detta med mörka, att vi alla har våra mörka skrymsel, det hindrar ju inte att det måste vara ett fullständigt entydigt avståndstagande från antisemitism.
Jag tänkte just komma in på det, för att antisemitismen i Sverige är väl förmodligen inte otroligt ovanlig och i låg grad. Den finns väl uppenbarligen där, det är knappast bara han som är den lämpligaste företrädaren för att se vad det var för någonting. Vad är er bild? Hur pass mycket antisemitism har vi i Sverige idag?
Ja, nu finns det säkert folk som pratar om det här och kan det här mer än mig, som är från ställen som Malmö och har liksom sett det här och rapporterat om det här. Men jag tycker det är intressant i alla fall hur nu har den här diskussionen blossats upp med det här med Hamid, och hur att i den muslimska gruppen och andra invandrargrupper så finns det väldigt antisemitiska åsikter, och så som jag har uppfattat det så är det väldigt dåligt i ställen som Göteborg och Malmö, och att det ökar hela tiden och att många judar har då flyttat från Malmö på grund av trakasserier och sådana saker, så att det blir ju värre och värre, verkar det som.
Vad är er bild, Mats och Karin, av hur pass mycket antisemitism vi har i vårt land idag?
Nej, men jag tror att den rätta bilden är att, så att säga, fläckvis så är det en stark antisemitism. Och det hänger naturligtvis samman med en invandring ifrån Mellanöstern. Det är ju inget konstigt, men så är det. Sen finns det, och det är mycket säreget, det finns delar av Sverige där det finns en övervintrande antisemitism från andra världskriget. Jag har bland annat mitt gamla, eller där jag bor uppe i Fagersta. Och det alltså, de som var antisemiter då är ju döda. Likväl fortplantas det. Så där finns en, så att säga, svensk antisemitism. Generellt i det vanliga svenska samhället så är det ju en väldigt litet problem. Det här är väl också vad Jewish community säger, precis den här bilden. Så att det är ett jätteproblem, men det är geografiskt begränsat. I övrigt så är det mycket, mycket litet.
Ja, Karin?
Nej, men antisemitismen finns ju i många läger. Alltså vi har ju den här antisemitismen som är en konsekvens av en stor invandring från Mellanöstern, Nordafrika. Alltså människor som kommer från länder där antisemitismen är statssanktionerad och pumpas ut i media dagligen. Och där åsikter som rektor Hamid uttryckte i det närmaste är mainstream. Det är klart att de åsikterna är nog väldigt vanliga i framförallt utsatta områden i Sverige idag. Och det märks på skolorna, det märks för lärarna, det märks i klassrummen, det märks på gatan. Och det kan man inte snacka bort. Men sen finns ju antisemitismen, det finns en antisemitism hos en del av vänstern. Den finns hos en del av den här gamla konservativa högern. Så att den finns här fläckvis, tyckte jag var ett bra uttryck som Mats använde här. Jag skulle bara vilja återvända kort till det vi pratade om vad ska man säga då, jakten på Hamids affär nu. Att visst är man väldigt starkt motståndare till den här liksom jakten på renhet och att man nästan vill ställa in dem som bara varit i närheten av en kontrovers på något sätt. Och jag tycker att det är lite tidigt att dra in Hamids affär i riktigt den diskussionen. För det är ju som Mats säger, att nu är det en tid för markering. Som Adam Sveiman, som är politisk redaktör på Göteborgs-Posten, avslutade ju Hamids affärs roll som kolumnist på sidan. Och Adam Sveiman är också en väldigt stark motståndare till den här cancelkulturen. Men han skrev på Twitter att det finns också gränser och jag har inget problem att försvara dem, skrev han. Så det måste man också komma ihåg, att det finns också gränser. Trots att man är en person som håller emot den här överdrivna cancelkulturen. Därmed är det inte sagt att Hamids affär aldrig ska kunna liksom släppas in i ett anständigt rum igen. Där måste vi hitta något sätt i den svenska offentligheten för människor att komma tillbaka, att inte människor ska stå vid en skampåle resten av sitt
liv. Hur länge är det rimligt att stå?
Och den här
då?
Diskussionen har vi haft också med till exempel männen som var inblandade i metoo-skandaler. Ska de aldrig kunna komma tillbaka? Ska de inte... Ja, hur hanterar man detta? Det här tycker jag är en otroligt intressant moralisk fråga för den svenska offentligheten, hur man hanterar sånt här. Och det går inte att säga något generellt, utan det blir ju en prövning från fall till fall. Jag menar, vad gör den här människan? Och ja. Mm.
Men den här stenhårda sanktionen, straffet, vedergällningen kan man nästan säga mot Hamid Safar för det otäcka han har gjort eftersom vi inte accepterar de här värderingarna. Kommer det att hjälpa till att få ner antisemitismen i övrigt i Sverige? Är det här liksom en effektiv metod som kommer visa folk så här kan det gå om du hyser och yppar såna här åsikter?
Jag tror inte att det är det som är poängen riktigt, utan jag tror de gör det för att de vill inte förknippas med honom. De vill att deras rykten ska hållas rena och fina och sådär. Det handlar inte om att nu ska vi bekämpa antisemitism, utan de är bara backa.
Ja, liksom. Men vi har väl försökt i 60 år verkligen att bekämpa den som har funnits i Sverige. Och frågan är hur framgångsrika är de metoder som används?
När jag var på Svenskan, det är nu mer än 20 år sedan, då sa vi så här att när det gäller invandrarfientligheten och det då Sverigedemokraterna var på väg fram, där ska vi vara gränssättande. Jag ifrågasätter det i efterhand, inte att vi gränssättande med invandrarfientligheten, men att vi kategoriserade varje diskussion om begränsning av invandring som invandrarfientlighet. Jag ifrågasätter att det var rätt att vara gränssättande. Jag tror till och med att det har gynnat att jag ska vara pragmatisk för demokraterna. Däremot när det gäller antisemitism, där finns ingen som helst så att säga prutmån. Utan där måste våra ställningstaganden vara absoluta.
Mm.
Och det var ju inte heller då bara antisemitism, förstår mig rätt nu, utan det var ju också fruktansvärt homofoba uttalanden och också sexistiska.
Han sa att han befann sig i en värdekonservativ period när detta skrevs.
Ja, det var ingen bra reklam för värdekonservatism.
Sa han värdekonservativ? Nej, nu blir jag lite... Så, nej, men jag tror också att det är viktigt att poängtera också att jag tror att gemene svensk inte heller riktigt förstår hur vanligt det är med att ha såna här åsikter bland vissa invandrargrupper också. Jag tror inte man riktigt fattar det också.
Mm. Men alltså om vi å andra sidan vet att det finns förmodligen tiotusentals, kanske hundratusentals människor i Sverige som hyser mer eller mindre starka antisemitiska tankar. De finns där. Och så finns det sociala medier och Flashback och anonyma konton och så vidare. Och så sitter vi här och säger, fy vad vi avskyr det här och det här är så vidrigt, va? Och så vet vi att det finns där. Vad kommer hända? Det är väl inte så att vår förkastelsedom här uttalat från våra mediala stolar i Stockholm leder till att folk bättrar sig automatiskt, de som har de här åsikterna?
När det gäller antisemitism, jo, absolut.
Man måste markera, som sagt.
Men det är klart att jag menar skolbarnen i Malmö som har lärt sig att hysa antisemitiska åsikter, det är klart att den här markeringen når inte dem, åtminstone inte förstorna. Och just vad gäller Malmö finns det en diskussion om man ska placera ett förintelsemuseum där eller inte. Och det har ju väckt en diskussion om, ja, motståndarna till detta tycker att ja, men det kanske är bra om svenska judar vågar gå till ett förintelsemuseum utan att råka ut för trakasserier på gatan, att man ska kunna ha en kippa på sig utan att vara rädd, så att säga. Medan de som förespråkar att museet borde ligga i Malmö menar att ja, men det är bara genom upplysning, genom att berätta om historien, genom att medvetandegöra den här hatideologin som vi faktiskt kan förändra någonting. Och jag är kanske inte för ett förintelsemuseum i Malmö just, men det är ju det enda sättet.
Veckopanelen vandrar vidare.
Antalet IVA-patienter ökar och Folkhälsomyndigheten varnar för fester och bjudningar.
Försöka jobba hemma när vi kan, så mycket som möjligt, men kanske ännu viktigare att vara inte med på after work efter jobbet.
Ja, Anders Tegnell såg så där sträng ut igen när han var med i Aktuellt. Och också från vårdpersonal hörs nu oroliga röster för att den här anstormningen till intensivvården ska komma igång igen. Och Världshälsoorganisationen WHO varnar för att dödstalen kan bli 5 gånger fler än under toppen i april. Alltså ute i Europa framförallt. Förstår vi på farlighetsskalan var vi befinner oss just nu, Emmy Mikaelsson?
Vad menar du då?
Ja, som medborgare, när vi ska kalibrera vårt beteende för att liksom följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Folk lever ju sina liv, de som är friska, som, nästan som vanligt verkar ja, som ibland. Förstår vi hur vi ska tolka de här signalerna som vi får från de som kan det här?
Alltså, jag tror att man förstår vad man ska göra, men jag tror att människor bara inte vill. Jag tror att man vill återgå till sitt liv och det är förståeligt, men det är oansvarigt i det här läget. För nu ser vi att fallen går upp och det kanske är för att man har gått tillbaka till jobbet. Många har liksom gått tillbaka till kontoren och börjat leva livet som vanligt, för man tror att men nu är corona typ över och sådär.
Men bara de senaste dagarna så har det ju kommit besked om att smittan ökar i 17 av 21 län i Sverige. Det har vi ju inte hört på länge. Plus att det är lite ganska oroande i flera länder i Europa. Så frågan är om den här hotfulla andra vågen, alltså att det verkligen är en artskillnad på hotet. Vad säger Mats Svegfors?
Jag tror inte vi förstår. Jag tror inte vi fullt ut har möjlighet att förstå detta. Därför det finns en slags dissonans i vår numera i vår politik. Å ena sidan vet vi att det ökar, det är inte så dramatiskt, intensivvård, det är inte fler som dör. Å andra sidan vidmakthåller vi åtgärder som vidtogs i våras, framförallt gäller kultur och idrott. Då hade vi inte någon möjlighet annat än göra det vi gjorde då. Nu hade vi haft, om vi hade haft en fungerande regering och regeringskansli, då hade vi kunnat förbereda oss på den situation där vi är nu. Det vill säga, då hade vi inte behövt ta till den här stora släggan mot kultur och idrott som är lite för kraftig i förhållande till den smittspridning som vi faktiskt har nu. Det här beror på att regeringen har inte tagit initiativ till de lagändringar som hade varit möjliga. Man har inte tänkt igenom situationen. Man hade mycket väl kunnat ändra ordningslagen, smittskyddslagen, så att nu de olika idrottsarrangörerna och kulturarrangörerna hade fått ett uppdrag. Ja, ni får ordna era arrangemang, men då måste ni inkomma med en plan för hur ni ska hantera smittrisken.
Mm.
Då hade man inte behövt sitta på ett departement i Stockholm eller myndighet i Stockholm och bestämma hur det ska vara på varenda fläck i det här landet.
Ja, hela Kultursverige ångar av besvikelse just nu.
Ja, men det var inte ett skrik, det var fångarnas kör. Men det är ingen som har påpekat detta, att man kan inte göra annat än vad de lagar man har, vad de tillåter. Och då har man inte ändrat lagarna. Och sen denna sjuka i staten Sverige att allting ska bestämmas centralt. Nej, man kan ju lämna över till Dramaten och Folkoperan och säga, kom in med en plan.
Karin Olsson.
Den här smittspridningen vi har nu är ju högst väntad, säger Anders Tegnell, och den är ganska måttlig. Det är klart att det kan förändras, men det finns ju ingenting nu som tyder på att det här är på väg att spåra ur eller att det är någon allvarlig andra våg.
Hur kan du vara så pass halvsäker på det?
Nej, men jag lyssnar på vår statsepidemiolog.
Ja, men jag tyckte att han lät lite mer hotfullt här i veckan, tolkade jag honom.
Ja, knappt. Det var min tolkning. Men vi ser ingen allvarlig situation. Vi ser ingen allvarlig situation på intensivvårdsavdelningarna. Dödstalen håller sig i schack. Så att självklart är det så att vi kommer att leva med de här restriktionerna under lång tid på ett eller annat sätt. Men jag håller helt med Matsars analys av kulturvärlden. Det är ju helt orimligt att det är 3 branscher i Sverige som får i princip näringsförbud. Och det är kulturbranschen, eventbranschen och idrotten. Och Folkhälsomyndigheten säger rakt ut att det här är en symbolpolitik. Det skulle vara en dålig signal att öppna detta i det här läget när vi inte vet hur det ska gå. Och att man då faktiskt är på väg att krossa en stor del av Sveriges kultur- och nöjesindustri för symbolpolitik. Det är ju undermåligt och väldigt allvarligt. Och vi borde ha en betydligt klokare diskussion om detta. Vi ser ju hur operahus i Tyskland som har en värre smittspridningssituation i Sverige, hur de har öppnat upp med väldigt goda resultat om man kan genomföra konserter på ett rimligt sätt.
Det låter som att kulturminister Amanda Lind, som tog emot den här en protest från Kultursverige, som de som Fångarnas kör som framfördes då, att hon håller med lite grann, för att hon säger till Dagens Nyheter att kulturen och idrotten har fått bära oproportionerligt stort ansvar för Sveriges smittbekämpning.
Ja, hon säger att hon vill ha en normalisering av situationen för kulturinstitutionerna och för idrotten. Men hon för ju uppenbarligen inte igenom detta, utan här sitter då de här herrarna på Folkhälsomyndigheten och säger att det här var en dålig symbolisk gest i den här tiden, så att man offrar ju kulturvärlden nu.
Det är inte på Folkhälsomyndigheten. Ska hon kunna göra någonting, då måste hon vara, nu ger mig in på teknikaliteter, men de är avgörande. Ska hon göra någonting, då måste hon vara överens med Socialdepartementet, hon måste vara överens sannolikt med Justitiedepartementet, hon måste vara överens med Statsrådsberedningen.
Självklart, men jag menar att resten av, hon har inte resten av regeringen eller med sig.
Nej, jag håller helt med dig.
Och de i sin tur förlitar sig då på signalerna från Folkhälsomyndigheten, så att hon får ju inte luft under vingarna i det hon vill göra.
Nej, men det är det jag menar, att det finns en kärna här, nämligen att vi har en regering, regeringskansli, som är utformade för att hantera vanliga lagstiftningsärenden och sen hamnar med i en pandemi. Och då vet man bokstavligen inte vad man ska göra.
Jag vet vad vi ska göra. Vi ska samla oss till veckans person eller ord och sen runda av alltihopa. Vad har ni?
Börja inte med mig.
Börja inte med dig.
Nej.
Karin?
Gui Minhai, säger jag.
Nu blir jag inte överraskad.
Den svenska förläggaren som nu den här lördagen faktiskt har suttit fängslad i Kina i 5 år. Och jag deltog i en manifestation för honom utanför den kinesiska ambassaden tidigare idag. Jonas Sjöstedt var där och höll ett fantastiskt tal. Och det var flera publicister och företrädare för olika organisationer där. Till exempel Robert Aschberg från Publicistklubben.
Och du.
Och jag. Och jag. Och jag menar, det här fallet är ju aktuellt, poppar ju upp hela tiden i olika diskussioner i Sverige. Så att jag tänker till exempel på den här nedtagna satiren om Xi Jinping på restaurang Rish, också ett stenkast från där vi sitter just nu. Mm. Där man alltså i Sverige, ett land som har en fängslad medborgare i Kina, här tar vi ner en satir på en av världens värsta diktatorer. Det finns mycket att tänka på här.
Med hänvisning till att den skulle ha varit rasistisk.
Ja, precis. Man glömde ju då bort att nämna den statsrasism som Kina ägnar sig åt i sina fångläger i Xinjiang. Där uppemot 1 miljon människor bedöms sitta i omskolningsläger på grund av sin etniska bakgrund.
Mm. Ja. Ja,
nu är det din tur, Emmy.
Tyvärr, jag glömde faktiskt helt bort den här veckans person.
Ja, okej.
Ja, då tar jag Nyamko Sabuni och hennes förestående fall. Jag tror att, och det är ingenting jag önskar, jag säger inte därför, men tyvärr är det väl... Hon sa en intervju idag på morgonen i Sveriges Radio, idag på morgonen detta spelas in, att jag är fortfarande ny. Ja, det är möjligt, men hon blir inte mycket gamlare. Och det kommer förändra väldigt mycket i svensk politik.
Och det är en slutsats som du drog framför radion alltså i morse?
Ja.
Vi har inte talat om Estonia-frågan som vi går vidare idag, och det är till stor del därför att vi har en fredagsintervju special som Jörgen Wiltfeldt har gjort med flera intressanta personer för att gå igenom vad det betyder, det här nyupptäckta hålet i Estonias grov, som jag har satt igång diskussionen om vad som hände den där septembernatten. Där möter ni Henrik Evertsson, dokumentärfilmaren, men också personer som hade viktiga positioner då på 90-talet. Sven Hirdman, Gunnar Hökmark, Jan Nygren och Inga-Britt Alenius i fredagsintervjun special. Ja, det här var alltså inte någon händelselös vecka det här heller, och då har vi ändå inte talat om USA och det fortsatta spelet inför presidentvalet. Ta en titt på våra analyser och artiklar på sajten också, till exempel Lennart Perssons text om de två stora partierna i amerikansk politik och hur polariseringen som vi ser idag inte är så typisk om man tittar bakåt i historien. Hoppas att helgen blir lagom innehållsrik och avkopplande, om ni inte tillhör alla de som jobbar på helgen förstås. Och så hörs vi igen nästa vecka. Tack för idag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.